Vem är Gud egentligen? Och temat är Gud är god. Varför är han då inte det? Det handlar ju om frågan om Gud och det onda. Gud och hur den här världen ser ut. Gud och det ledande som vi människor så ofta får stå mitt i. Vad betyder Guds godhet i relation till den faktiska verklighet som vi står i? Vi hade kunnat tala om det mer teoretiskt, mer som en apologetisk föreläsning. Skulle jag gärna göra. Men jag har valt den här kvällen att låta den här frågeställningen brytas genom en bibeltext. Och jag vill introducera en av mina kära vänner. Jag kan inte påstå att jag har träffat honom. Men jag känner ändå att jag har en sorts relation till en man i Gamla testamentet som heter Asaf. Och som har skrivit en fantastisk text. Där han berättar om hur han brottades med den här frågan. Hur han kämpade och plågades av den här frågan. Och hur ljuset bröt igenom. Så, vi ska brottas med den här frågan tillsammans med en man som heter Asaf. Och göra det utifrån psalm 73. Vem var den här Asaf? Ja, vi vet en del om honom. Och vi kan faktiskt sätta ihop hans CV. Och det är ganska imponerande. Det är få av oss som kommer upp i den nivån, kan jag säga. Därför att det här Asaf som har skrivit den här psalmen. Vi möter honom i de historiska böckerna i Gamla testamentet. Och kan faktiskt få lite information om vem han var. Han var inte vem som helst. Han var nära vän och medarbetare till kung David. Till den store kungen David. Intressant. Tänk att ha känt David. Jobbat tillsammans med honom. Han var musiker och konstnär. Och ni kommer att märka när vi läser hans text. Han var en poet. Han ledde lovsången i helgedomen. I det som senare skulle bli templet, men som vid den här tidpunkten fortfarande var tabernaklet. Men i den stora helgedomen så var han lovsångsledare och hjälpte Guds folk att lovsjunga, ledde Guds folk in i tillbedjan av Gud. Och det, hans namn nämns vid flera tillfällen i samband med musikerna och sångarna. Och det är Asaf, den främste av sångarna. Han var karismatiker. Det står uttryckligen att han ledde sången, ledd av Guds ande. Så han var en andefylld person, präglad av Guds ande. Och han var en stor poet, en stor textförfattare. Han har skrivit psalm 50 i Psaltaren och sen har han skrivit alla 11 psalmerna mellan 73 och 83. Så han är en viktig psalmförfattare i Bibeln. Och han skriver alltså texter för 3000 år sedan. Alltså, om någon av er skriver texter, om dina texter kommer att läsas om 3000 år, då håller de viss kvalitet. Eller, vi har ju en massa svenska författare vars böcker översätts nu till engelska. Det är tv-program igår om deckarförfattare och sådär. Vad folk läser, men hur många tror ni kommer att läsa Jan Guillou om 3000 år? Eller vilken annan stor svensk författare som helst. Jag menar, det är ju så mycket som är generationsbundet och som är en viss tid. Och sen, det håller inte. Det här är texter som har läst över hela jorden. Ja, en intressant person. Han var med vid väldigt dramatiska händelser. När man skulle föra tillbaka arken. Och en situation där folkets fiender hade lagt beslag på Guds ark, alltså arken där man förvarade lagtavlorna och Moses stav som, och så hade filisterna lagt beslag på arken. Och så är det en massa dramatik där och sen så ska folket föra tillbaka arken. Och då är det Asaf som är med där och leder lovsången när man under lovprisning för tillbaka arken. Okej, har vi lite av personen. Det är hans text vi ska läsa. Och det är inte bara en lovsång till Gud. Det är en ganska självbiografisk text. Han berättar om sitt liv. Han berättar om den mest dramatiska perioden. Den svåraste perioden i sitt liv. Och han är väldigt naken och öppen. Och låt oss se in i hans själsliv. Okej. Vi börjar läsa. Vi ska läsa texten i några olika delar, därför att han, just eftersom han berättar sin biografi, så följer den en logisk utveckling hur hans liv utvecklades. Psalm 73, vi läser de 12 första verserna. Ja, Gud är god mot den rättrådige, mot den vars hjärta är rent. Ändå var jag nära att snava. Jag höll på att tappa fotfästet. Jag fylldes av avund mot de högmodiga. Jag såg att det gick de gudlösa väl. De vet inte av några hinder. Deras hull är fett och frodigt. De råkar inte i nöd som andra. De lider inte som människor gör. Därför är högfärden deras halskedja och våldet den dräkt de bär. Deras ögon tittar fram ur fettman. Deras inbilskhet är utan gräns. De hånar och talar ondsint, överlägset och hotfullt. De öppnar sitt gap mot himlen. Deras tunga för fram över jorden. Därför kommer folket till dem och suger i sig deras ord. De säger, Gud, vad vet han? Inte vet den högste vad vi gör. Sådana är de gudlösa. I lugn och ro ökar de sin rikedom. Så, här har vi frågan, eller hur? Gud är god. Varför är han då inte det? Varför syns det inte här på jorden? Utgångspunkten för salmen, det är att Asaf konstaterar det som han har sjungit hundratals gånger i tabernaklet, i helgedomen. Gud är god. Gud är god mot Israel. Gud har räddat och befriat Israel. Gud är god mot den som vänder sig mot honom. Det är utgångspunkten. Och det är förstås grundläggande i all gudstro. Man tror att Gud finns, man tror att Gud är god och man förlitar sig på Gud. Lita på hans godhet. Tacka Herren, står det så många ställen i Psaltaren. Varför då? Ty han är god. Det är ju anledningen till att vi ska lovprisa honom. Han är god. Det här har Asaf sjungit många, många, många gånger. Men han har också börjat titta på verkligheten. Och han kan inte hålla det här ifrån sig. Om han tittar sig runt omkring så kan han konstatera. Det är ju inte så att de som tror på Gud och följer Gud får smaka hans godhet så bara rakt av. Och att de som avsätter Gud och som lever för sig själva, det går åt skogen för dem. Han kan inte se något sånt mönster. Utan om han tittar med oförställda ögon, om han slutar vara religiös och liksom bara tänker utifrån floskler och så, så konstaterar han ju att erfarenheten motsäger Guds godhet. Och han kan ge hur många exempel som helst. Det går de gudlösa väl. Det betyder inte att det går varenda gudlös person väl. Men han kan ge en massa exempel på människor som ignorerar Gud, som föraktar Gud, som hånar Gud. Och de lever i framgång. De förlorar inte ett dugg på det. Medan han kan titta på andra människor som lever i lydnad mot Gud, i trohet mot Gud. Och de drabbas av svårigheter. De gudlösa ökar sin rikedom och lever ett gott liv. En massa gudfruktiga människor kämpar under små omständigheter och har massa svårigheter. Så, se på de gudlösas liv. Han kan ge massa exempel på att människor som struntar i Gud blir förskonade från sjukdom, nöd och lidande. Och sen kan han se en massa människor som vill ta Gud på allvar, som får kämpa med allt möjligt av sjukdom och lidande och svårigheter. Hur går det här ihop? Människor som struntar i Gud kan leva i överflöd. Och han tar en massa bildspråk som vi kanske inte då uppskattar om fettman. Jag menar, det här är ju skrivet innan övervikt var en folkhälsosjukdom, eller hur? Där ögon som tittar fram ur fettman är ju signalen för att man har mat i överflöd. om man slipper svälta, eller hur? Så det är ju människor som har det gott. Och det är inte bara så att det är människor som struntar i Gud och så lever de ett gott liv. Han kan ge exempel på människor som är uttalat högfärdiga i relation till Gud. Som ägnar sig åt våld och förtryck. Och de tjänar på det. De gör det uttalat onda och kommer undan med det. Och har egen vinning av det onda de gör. De avsätter Gud utan konsekvenser. De avsätter Gud och ingenting händer. Dessutom så sprider de det här. Det är populärt bland människor. Människor suger in deras ord. Det är ju på ytan ett gott budskap. Strunta i Gud. Lev för dig själv. Och människor flockas till det här. Det är det här Asaf har sett. Och han kan inte ignorera det längre. Han kan inte komma undan det. Det bara gräver sig in i hans själ. Hur ska han tänka om detta? Alltså problemet är ju att all den gamla visdomen blir på något sätt satt ur spel. Synden straffar sig själv, brukar man säga. Nej, synda på, det går alldeles utmärkt. För en massa människor. Som man sår får man skörda. Nej, inte alls. Han tittar på människor som sår det onda och skördar personlig framgång. Den som gräver en grop åt andra faller själv där i. Nej. Massa människor kommer undan med det onda. Högmod går före fall. De avsätter Gud. Och de bara växer i popularitet. Det här gör att avgrunden öppnar sig för Asaf. Och han kan inte förneka det längre. Han kan inte ignorera det, han kan inte blunda för det. Det här är ju bara fakta. Och det här håller på att sticka hål på hans hela gudsrelation. Och ska vi tänka på vem detta är. Det är en av de andliga ledarna i Israel. Nära medarbetare till kung David. Lovsångsledare i helgedomen. Han som ska leda människor in i lovsång och tillbedjan till Gud. Han nu börjat tappa förtroendet för Gud. Kan inte längre sjunga det av hjärtat. Att Gud är god. För han är inte längre övertygad själv. Vi läser vidare. Förgäves. Jag läser vers 13-16. Förgäves höll jag mitt hjärta rent. Och sköljde i oskuld mina händer. Jag fick lida dagen i ända. Var morgon blev jag tuktad på nytt. Hade jag sagt, jag vill tala som det. Då hade jag svikit dina trogna. Jag grubblade och sökte förstå. Men det blev mig för svårt. Asaf beskriver sin kamp. Han grubblar, försöker förstå. Det här är en kamp som är en spiral neråt. Det är tre steg neråt. När han väl har liksom börjat kunna titta på verkligheten med öppna ögon. Så blir det en spiral neråt. Tre smärtsamma faser. Han har drabbats av någonting själv. Han förklarar inte för oss vad det är. Men han talar om att han själv får lida dagen i ända. Att han var morgon när han vaknar så är han tuktad. Någonting har hänt honom som berör hans eget liv. Kanske att han själv har blivit sjuk. Kanske att det är någonting i hans familj. Kanske att det är fiendskap. Men någonting är det som är en daglig plåga. Och som Herren inte lyfter av honom. Det här är det första. Det är, antagligen är det det som liksom får honom att verkligen börja ta de här sakerna på allvar och börja se. Ja, men verkligheten är ju så här. Och det här, det är väldigt typiskt oss människor. Vi har inga problem med det ondas problem eller med att det finns sjukdom i världen. Det är hur enkelt som helst att förklara till den sekunden det drabbar oss. Då plötsligt blir det världens största problem. Så självupptagna är vi. Så att det som vem som helst har kunnat se hela tiden har vi kunnat ignorera ända fram till den punkten då det drabbar oss. Och då plötsligt ser vi det. Fast det har funnits här hela tiden, eller hur? Fast det har bara legat över en annan människas liv. Och det är klart att det är ju lite patetiskt att vi är sådana som människor. Det är ju ett tecken på vår extrema självupptagenhet. Men det är sådana vi är, och på något sätt har det varit så för Asaf. Så, någonting har drabbat honom. Och det lämnar honom inte, det tuktar honom var morgon. Det här får honom att nästan snubbla, att nästan tappa fotfästet. Han grubblar på fullt allvar på om han ska överge Gud. Det här håller på att rycka undan liksom mattan för honom helt och hållet. Därför att han börjar tänka att Guds fruktan är förgäves. Det här är inte lönt, att tro på Gud, att lita på Gud, att be till Gud, att lovsjunga Gud. Det är inte meningsfullt. Det är det han börjar tänka. Resultatet. Han säger att han fylldes av avund mot dem som inte tillhör Gud. Att han blev bitter över att han själv har slösat bort sitt liv i relation till Gud. Han känner stor sorg. Kan ni förstå vilket mörker? Hur har det känts för honom att gå till jobbet, så att säga? Spela teater i helgedomen och leda folk i lovsång när hans eget hjärta är bittert mot Gud. Det här är någon sak som jag gillar med den här salmen och som jag gillar med Bibeln. Bibeln är så realistisk och ärlig. Asaf talar om hur det var. Han började vara avundsjuk mot dem som struntar i Gud. Han började känna bitterheten komma i sitt hjärta. Och han ställer frågan, ska jag byta sida? Men han inser att om han gör det så får det enorma konsekvenser. En liten anonym människa kan ju förstås byta sida utan att det händer sådär jättemycket. Men om en ledare, om Asaf, som en av de främsta ledarna i Israel, plötsligt överger Guds tron, så får det jättestora konsekvenser. Det berör inte bara honom, utan massor med andra människor kommer att påverkas av det valet. Och därför så känner jag Asaf att han, innan han fattar det beslutet, så måste han veta 100% att beslutet är rätt. Så han grubblar över det. Men frågan ligger där, ska jag byta sida? Ska jag säga som de här andra? Han grubblar utan att kunna förstå. Han kan inte lösa den här frågan. Nu är jag väldigt glad att salmen inte slutar här. Eller att Asafs liv inte slutar här. Därför att vid den här punkten så är det ju så att Asaf har fått sig själv som referenspunkt. Om man läser de första 16 verserna så är Asaf alldeles tydligt en humanist, om jag får använda ett modernt uttryck. Han har sig själv som utgångspunkt. Om du läser texten en gång till ska du se att det är hans jag som står i centrum. Hela utgångspunkten är jag och hur det är för mig. Det blir liksom, det är utifrån den utgångspunkten som han grubblar och ska försöka få ihop det här. Och han finner inga svar. Vi vet inte hur lång den här perioden var. Men det är uppenbart att det här var mer än en kväll. Det var en period i hans liv när han kämpar med den här frågan. Men han berättar också om att det kom en vändpunkt. Och vi läser vers 17-28. Vi läser salmen färdigt. Men, jag vet versen innan, jag grubblar utan att kunna förstå. Men, någonting hände. Men, så kom jag till Guds helgedom och insåg hur det går med dem. Du för dem ut på hala vägar, du störtar dem i fördärvet. Plötsligt blir det till inte, det går under och förgås i skräck. Liksom drömmen är borta när man vaknar, en bild som är glömd då man stiger upp. När mitt sinne var bittert och det sved i mitt hjärta, då var jag utan förstånd, som ett oskäligt djur inför dig. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen, du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen? Önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Det som är fjärran från dig går under. Du förintar alla som är otrogna mot dig. Men jag har min lycka i att nalkas Gud. Jag tar min tillflykt till Herren min Gud och ska vittna om allt du har gjort. Vilken vändpunkt. Hela språket vänder, hela stämningen vänder. Och Asaf skriver några av Bibelns vackraste ord. Det är tre avgörande händelser i det som blir Asafs seger. Den första händelsen är att han kommer till Guds helgedom. Han söker upp Gud. Vi får inte detaljer. Hände det här under en gemensam gudstjänst när de sjöng lovsång? Hände det när någon läste texterna? Jag kanske gissar att detta hände när Asaf kom till helgedomen för att söka Gud själv. När han inte var i funktion i någon kallelse så, eller någon uppgift. Utan han är där för att själv söka Gud. Men det vet vi inte. Han kommer till helgedomen. Han söker Gud. Och då plötsligt klarnar bilden. Det han får se, det är att han får Guds perspektiv på situationen. Nämligen att resultatet i halvtid aldrig är avgörande. Kommer ni ihåg den här hockeymatchen? Finland mot Tre Kronor. Efter två perioder ligger Tre Kronor under med 5-0. Och alla i Sverige ger ju upp. Man stänger av tvn och tänker att Tre Kronor presterar aldrig när de verkligen behöver. Och så vinner man med 6-5. Du kan inte döma ut ett lag i halvtid. Man måste se hela matchen till slut. Och det är det här som plötsligt klarnar för Asaf. Han kan inte läsa, han ska inte läsa av Guds godhet nu i varje enskild situation. Han måste se den stora bilden och vad slutresultatet blir. För det är ju det enda som sen räknas. Vad spelar det för roll hur det såg ut efter två perioder om man har vunnit när matchsignalen går? Och då ser han den totala kontrasten. Att den som förnekar Gud kommer gå under och försvinna. Och den som tillhör Gud kommer att upprättas. Och han inser att framtiden kommer att upprätta alla moraliska principer. Nu är det orättvist. Nu kan man synda och komma undan med det. Nu kan man göra det onda och till synes få framgång. Men det kommer en yttersta dag då alla moraliska principer ska upprättas. Allt ska ställas till rätta. Och då ska det verkligen visa sig att det är skillnad att tillhöra Gud än att inte göra det. Att det är skillnad att ha gjort upp med sin synd och bett om förlåtelse jämfört med att fortsätta att leva i synd. Frågan om dom ses ofta som något negativt. Det är liksom, ja, men vad synd att kristen tro har sån aspekt att det kommer en dom. Då har man inte tänkt igenom de här frågorna. Domen är fullständigt livsviktig. Om det inte kommer en dom, då skulle vi verkligen kunna fråga oss, är Gud god? Han verkar ju acceptera det onda. Och kommer det ingen dom så innebär det att Gud i evighet accepterade det onda. Och är lika ond som det som han accepterar förstås. Domen är garanten för att Gud är god. Om vi för ett litet ögonblick lämnar texten och bara tänker principiellt. Frågan om rättvisa, det är väldigt spännande att tänka kring det. Fråga om rättvisa i livet. Om vi tittar ut över världen och vi tittar historiskt. Så många människor har drabbats av fruktansvärda orättvisor. Andra människor har förtryckt och plågat och dödat dem. Och de fick aldrig någon upprättelse. De som förtryckte dem och dödade dem kom undan. Finns det någon rättvisa? Ja, ett svar är ju som ateisterna, naturalisterna runt omkring oss i Sverige säger. Nej, det finns ingen rättvisa. Livet är meningslöst. De som hade otur att drabbas får aldrig någon upprättelse. De som gjorde det orättvisa och kom undan med det får aldrig något straff. Det finns ingen mening över människa och det finns ingen upprättelse. Det är ett väldigt mörkt perspektiv. Livet är orättvist. Ett annat alternativ, det är att människor säger livet är rättvist nu. Det är så man har tänkt i Österlandet med karmalagen. Att det finns en andlig princip som reglerar livet i varje ögonblick. Så att det är rättvist som det är nu. Därför att du skördar bara det du gjorde i ditt förra liv. Som du lider, helt rättvist. Du gjorde ont i ditt förra liv. Har du framgång och hälsa, helt rättvist därför att du gjorde gott i ditt förra liv. Som jag säger, det är karmalagen. Det är en väldigt vanlig tankefigur hos oss människor. Men det är den vidrigaste tanken som vi har tänkt. Det är en fruktansvärd tankegång. För nu är det ganska många år sedan så stod jag på Stockholms central. Väntade på tåget så åkte ner till Lund och ha en föreläsning om kristen tro och världens religioner. Tåget blev försenat. Blev ännu mer försenat. Det blev så ohyggligt mycket försenat så vi till och med började prata med varandra på perrongen. Och då inser ni att det var verkligen försenat. Och jag stod bredvid en tjej där vi började prata och hon undrade vad jag... Ja, ni vet hur man börjar sådana samtal. Liksom, vad ska du göra? Och jag berättade att jag skulle ha en föreläsning om livsåskådningar. Oh, vad intressant, tyckte hon då. Det visade sig att hon var mycket intresserad av livsåskådningar. Och hon var med i en, vad vi skulle kalla hemgrupp, fast den leddes av Ralf Lundsten som är en känd musiker, en känd New Age-musiker. Så det här var en grupp som sysslade med New Age. Så vi började prata om det och jag frågade henne vad är det som är så fascinerande med New Age och det sättet att tänka. Ja, det var hennes första svar. Det var att ja, men det här förklarar det onda. Karmalagen förklarar varför det onda finns i världen. Och att det är rättvist som man har det nu. Och det är ju sant. Det är ju en sorts svar på det ondas problem, eller hur? Jag kunde inte låta bli att fråga henne. En vän till vår familj skadades svårt som 4-åring. En olycka som gjorde honom förlamad så att han satt i rullstol hela sitt liv. Skulle du säga det till honom? Att det var helt rättvist att du hamnade i rullstol? Det tyckte hon var väldigt obehagligt förstås. Men hon svarade så här: nej, det hade varit jättejobbigt att säga. Men jag hade tänkt så. Så det här är det andra svaret. Livet är rättvist nu, karmalagen. Var och en har vad vi förtjänar. Det tredje svaret är det kristna svaret. Det som Asaf inser. Det kommer en framtida rättvisa. Nu är livet orättvist och människor drabbas fruktansvärt orättvist av sjukdomar och olyckor och elände och lidande som man är oskyldig till. Självklart kan man själv förorsaka sig lidande, det kan man också. Men väldigt mycket lidande är man ju fullständigt oskyldig till själv på ett individplan. Men det kommer en rättvisa. Guds stora dom innebär att allt ska ställas till rätta. Som kristna tror vi att världen är ur led, att någonting har gått sönder, att en ond makt har ockuperat den här världen. Och att vi faktiskt befinner oss i en sorts krigszon. Men det kommer en dag då Gud ska segra fullständigt och det onda ska drivas bort. Och då det ska ske en upprättelse på alla plan. Det är det här svaret som Asaf ser. Så, Asaf kom till Guds helgedom. Han började se på livet så som Gud ser det. Och förstod att man måste se det i det stora perspektivet med Guds dom. Och sen kommer det tredje, det som var det allra viktigaste. Han drogs in i Guds närhet. Han inte bara såg Guds perspektiv. Han fick smaka Guds gemenskap. Och han får ett helt nytt fokus. Hela salmen byter känsla och stämning och utgångspunkt. Första delen så är det ja. Andra delen är ett underbart du. När Asaf har blivit vänd mot Gud och lovsjunger vem Gud är. Nu har Herren blivit centrum hos Asaf. Nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig. Du för mig på härlighetens väg. Notera här, det står inte ett ord om att det smärtsamma hade lyfts av honom. Det där som tuktade honom varje dag. Det är inte själva poängen. Själva poängen är att han har fått tag på Gud själv. Som leder honom på härlighetens väg, även om han fortfarande får bära på det här lidandet, vad det nu är. Därför att nu är han nära Gud. Och nu kan han säga, äger jag dig i himlen, önskar jag inget på jorden. När han har börjat förstå vem Gud i sig själv är, så är förmånen att få leva med Gud, få tillhöra Gud, det väger tyngre, det överskuggar all tillfälligt lidande som vi kan ha här under vårt liv. Så man ska välja. Om jag äger dig, finns inget på jorden som kan uppväga det. Nu har Herren blivit Asafs lycka, Asafs tillflykt, Asafs vittnesbörd. Tidigare var han fylld av bitterhet, eller hur, och ville lämna Herren. Nu är han fylld med glädje och vill vittna om vem Gud är. Om man ska förstå det som har hänt här, så måste man ju ställa frågan, vad är egentligen meningen med vårt liv? Meningen med vårt liv, hela den grundläggande meningen med att vi har fått existens, det är faktiskt inte det som vår kultur är på jakt efter. Alltså att vi ska få leva ett liv i njutning. Inte minst då sensuell njutning. Saker som vi njuter av utifrån sinnena. Det är inte att vi ska leva ett liv i avsaknad av smärta. Notera här, jag säger inte att det är något fel på njutning. Eller att det skulle vara jättebra att uppleva en massa smärta. Det är ju Gud som har skapat världen så att den är fylld av njutning. Och det är klart att Gud inte vill att vi ska... Alltså att smärta är ett mål i sig självt. Men om man ställer, men vad är själva meningen? Så är meningen inte njutning eller avsaknad av smärta. Utan själva meningen med vår existens. Det är att lära känna Gud. Det är gemenskap med Gud. Detta är det eviga livet, säger Jesus. Vad? Att de känner dig, den enda guden. Och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Det är det som är själva livets essens. Att vi lär känna Gud och den som han har sänt, Jesus Kristus. Livets essens är inte, jag slapp allt lidande. Eller, så mycket njutning jag hann med under min livstid. Det är inte därför vi finns här. Inte för att Gud är mot njutning. Men det finns ett högre mål. Meningen med vårt liv är inte begränsat till dem. Decennier som vi får av detta livet. Meningen med vår existens är någonting mycket större. En evig tillvaro tillsammans med Gud, tillsammans med hans folk. Och i den meningen är vi på en pilgrimsresa. På väg mot någonting. Och man måste ha det målet klart för sig. Och inte hålla på att stämma av vem Gud är utifrån hur den här vandringssträckan är. För det kan vara nedförsbacke och härligt eller uppförsbacke och väldigt fyllt av törner och problem. Men det spelar något mindre roll om man vet vart man är på väg. Då måste man bara ta sig förbi de här svårigheterna. Därför att målet kommer att uppväga allt som vi kan möta längs vägen. Och vi måste ha klart för oss att Gud är källan till all den njutning som vår kultur är på sån intensiv jakt efter. Vi som kristna har inga problem när det gäller att njuta av skapelsens skönhet, njuta av mat och dryck, njuta av musik och konst, njuta av vänskap, njuta av kärlek och romantik och sexualitet. Allt det där kommer från Gud. Och han vill ju att det ska vara en del av människans liv. Men han själv är källan till allt det. Och det innebär ju att vem han är i sig själv övergår allt detta. Och vi gör ett gigantiskt misstag om vi byter ut Gud mot bara den här njutningen. Och inte ser att det är själva källan bakom den här njutningen. Som är någonting mycket, mycket större och viktigare. Och det är den källan vi måste få tag på. Det betyder inte alls att man blir världsförvänd eller livsförnekande. Eller så. Inte alls. Men man börjar se på livet i ett annat perspektiv. När man börjar få syn på källan. Som är så oerhört mycket rikare. Asas fråga, den börjar ju med varför händer detta? Gud, om du är god, varför ska jag behöva stå mitt i detta? Den frågan blir inte besvarad. Och det är ganska viktigt att se. Han får inget konkret svar på frågan varför detta händer honom och inte de andra. Varför så? Den sortens frågor får vi sällan svar på. Man måste leva med en massa obesvarade frågor. Varför händer det den personen så? Varför där? Varför händer detta mig? Och Gud väljer oftast att inte svara. Och det är faktiskt, han har rätt till att låta bli att svara. Han kommer och möta oss en dag så vi får reda ut varenda sak i vårt liv. Men för det mesta så talar han inte om det här i förväg. Utan vi är kallade att leva ett liv med vad helst det nu råkar innebära för just oss. Asa fick inget svar på den frågan. Men han fick svar. Han fick inget svar på varför. Varför just du, varför just så, varför just nu? Inget svar. Men frågan blev besvarad principiellt. Och svaret är framtiden. Du ska inte alltid leva med detta. Det kommer en dag då det ska lyftas av dig och lyftas av alla andra som tillhör mig. Det principiella svaret, framtiden kommer att upprätta hela tillvaron, alla moraliska principer. Framtiden kommer att bevisa att Gud är god. Och frågan blev personligt besvarad genom att han fick smaka vem Gud är. Han fick syn på vem Gud är. Att Gud var med honom. Också i den här situationen. Och på de två punkterna så fick han svar. Ett långsiktigt svar och så fick han ett existentiellt svar i nuet. Att Gud är med honom och för honom på härlighetens vägar. Och så fick han leva med obesvarade frågor. Man kan också säga att det finns ett underförstått svar som Asa får. Alltså att det lidandet som drabbar honom, det leder ju till en fördjupad gudsrelation, eller hur? Det leder till ett uppvaknande som börjar med en kris, som för honom in i tvivel och mörker. Men som när han kommer igenom det innebär att han har en djupare glädje i Gud. Så indirekt så har ju det här lidandet som han genomgår lett till en fördjupad gudsrelation. Så det har blivit för Asaf som C.S. Lewis säger i ett berömt ställe. Gud viskar till oss i våra njutningar, talar i vårt samvete, men ropar i vårt lidande. Det är hans megafon för att väcka en döv värld. Och min känsla här är att Asaf har varit ganska döv, hur mycket lovsångsledare han än var, innan den här krisen. Han har varit en floskelkristen som har kunnat sjunga Gud är god utan att ta in hela verkligheten eller fullt ut har smakat vem Gud är. Och den här krisen har inneburit ett uppvaknande för honom. Om du läser biografier över kristna människors liv så kan du säga att det här har hänt många, många, många gånger i historien. Hur en kris till att börja med har ställt allt på ända och sen senare så kan man se det var ju det som gjorde att jag till slut fattade vem Gud är. Och att det fanns en välsignelse i att få bli omskakad och få lov att vakna upp. Även om själva detta samtidigt var smärtsamt. Hur gick det för Asaf? Vi har fått följa honom i hans biografi. Genom den mest dramatiska perioden i hans liv. Hur gick det för honom? Han levde många år efter han skrev den här psalmen. Höll hans tro. Det är fantastiskt. Vi kan läsa i samband med templets invigning. Då är hans vän David är död, men Asaf lever fortfarande. Och han är en av sångarna när templet invigs. Och då är Asaf en av dem som lever tillbedjan, leder tillbedjan inför Gud. Och det är en massa instrument och det är trumpeter och cymbaler och andra instrument börjar ljuda och man prisar Herren. Och vad är det Asaf sjunger? tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Det är vad han kunde sjunga i slutet av sitt liv. Hans tro höll. Och nu kan han sjunga det helhjärtat. Han tror verkligen att, och vet att Gud är god och att hans nåd varar för evigt. Så, här sitter vi 2014 i Stockholm. Och vi har väldigt liknande frågor, liknande erfarenheter, eller hur? Och jag hoppas att Guds ord har talat till dig och att Gud har talat till dig den här kvällen. Att också vi, oavsett hur våra liv ser ut och vad vi står i just nu, att vi är kallade att lita på Gud också i mörkret. Söka Gud, se det stora perspektivet och be att få smaka Guds närhet som Asa fick göra. Så att vi också ärligt kan säga, om jag har dig i himlen, finns inget som kan uppväga det. Så att vi kan tacka Herren, för han är god. Hans nåd varar i evighet. Ska vi be? Herre, vi tackar dig för att vi får komma till dig med våra liv. Du ser den smärta som vi har och den förvirring och det mörker som kan finnas över oss och i oss. Vi tackar dig för att vi inte är lämnade ensamma. Tack för den, för att Asaf delade sitt liv. Och tack för det sätt som du mötte honom. Och vi ber dig att du ska komma och möta oss. Ge oss smak av det som förändrade allt för Asaf. Du ska låta oss smaka vem du är. Du ska öppna våra ögon så vi ser det stora perspektivet. Att du ska hjälpa oss att lita på dig i mörkret. Herre, vi tackar dig. Tackar dig för att din nåd varar för evigt. För att din godhet står fast. Och att du ska föra rätten till seger slutgiltigt. Vi ser fram emot den dagen, Herre. Vi längtar efter den dagen. Då du för alla ska bevisa att du är god. Tack att vi har fått smaka det redan i förväg. I Jesu namn ber vi.